Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
God Valborg!
God morgon och välkomna till Valborgs nyhetsshowen!
Ja, gud vad det grunskas.
Ja, det gör det verkligen.
Rasar vintern?
Nu är det väl sommar.
Ja.
Vi hoppar över våren.
Precis.
Rätt in i Valborg. Det är ju du och jag som är här idag, Viktor Blomdahl.
Exakt, Fanny Wik.
Ja, och vad ska du prata om?
Jag ska ta ett litet grepp om de omfattande studentprotesterna i USA som ju då är kopplade till Israels krig i Gaza.
Mm.
Hade jag tänkt upp.
Ja, det har jag sett. Flimra förbi.
Ja, exakt. Och vad har du på hjärtat då?
Jag ska prata om Spaniens premiärminister Pedro Sanchez som blir kvar på sin post trots anklagelser om korruption mot hans fru.
Ah, por favor.
Por favor. Sen får vi gäst. För 2 år sedan så fängslades EU-tjänstemannen Johan Floderus i Iran anklagad för spioneri. Och idag kommer Johans syster Ingrid Floderus hit för att berätta om sin kamp för att få sin bror fri.
Just det.
Och sen då?
Sen tänkte jag snacka om en ny rafflande bar som ska öppnas i stan. Eller
wow.
Är den så rafflande? Jag vet
är
inte
det riktigt. Är det du som är Frida Rosengren?
Ja, exakt. Exakt.
Ja,
så. Nej, och sen så kanske lite också hur man ska fira körsbärsträden.
Mm.
För det finns ju ett firande enligt Japans ambassadör här i Sverige.
Åh, det behöver jag veta, känner jag.
Aha.
Jag ska prata om AI som tävlar i skönhet, Baby Reindeer och ståkandet av stalkers. Har du
sett? Ja. Nej, jag har inte sett den, men den är på min lista.
Mm,
den evighetslånga listan.
Ja. Kanske lite av kebab också, du får väl se.
Mm, gott.
Det känns inte så Valborg.
Ja, jo, efter på småtimmarna tror jag.
Just det, om man är sån true typ student också och har festats.
Ja, jag kände mig lite studentig. Det var ändå, dels tog jag en voj till jobbet.
Åh,
ja, det är inget
mysigt.
Ovanligt för mig kanske, men det var det också i min lilla tygpåse som jag hade till min väska, så var det lite klirr ändå.
Nu
ska jag erkänna. Ja, men
har du med dig alkohol till redaktionen?
Ja.
Får jag ha det?
Ja, jag får inte förtära den. Men jag ska vara med tåg ner till Skåne direkt efteråt. Så att,
ja, du ska alltså fira Valborg i Skåne. Vilket känns som det mest valborgiga, kanske förutom Uppsala då.
Ja, exakt. Men jag ska inte... Okej, jag ska hoppa av i Lund, men jag ska inte fira i Lund.
Du kommer bara att zigzacka mellan olika gäng.
Ja, gud. Ja, nej. Jag hoppas att jag blir upphämtad med bil och sen ska det ut på landet och grillas på altan och kanske spela lite frisbeegolf också.
Nej, men någon någonsin hört något mer somrigt?
Nej, jag är taggad alltså.
Ja, jag känner bara att vi är också klädda i så ljusa kläder idag.
Ja, det känns som att vi är anti-Kalle och anti-Linnea från igår. För att det var väldigt mörka färger igår.
Och mycket mörka tongångar där. Det var bara att Kalle inte hade någon röst kanske.
Nej, just det.
Nej, jag känner att vi har en annan stämning här nu.
Annan
och
aura.
Även att det kom en så gammal spårvagn med små flaggor på. Som jag fick åka till jobbet.
Ja, mysigt.
Mm, det var lite mysigt.
Ja.
Men jag ska då lämna stan jag med.
Ja,
för
skönt.
Att jag orkar inte vara där kortegen är.
Nej.
Jag är ju då uppvuxen på ett berg precis ovanför Chalmers.
Mm, okay.
Så kortegen har varit en stor del av mitt liv.
Ja, jag förstår det.
Och då menar jag byggandet av kortegen. Som ju börjar typ väldigt tidigt på året och sen bara pågår dygnet runt i någon slags evighetsfylla med tillhörande musik.
Vet du vad, jag märkte av det helgen. Jag var på en konsert faktiskt på Chalmers bland kortegsfolk.
Det såg jag. Ja. Men var det de som har byggt då som får festa loss?
Jag tolkade det som det. Jag var där i egenskap av att jag kände en av dem som spelade i bandet de hade hyrt in. Liksom.
Mm.
Och det är ett band som spelar varje år och är liksom gammal kompis till min brorsa.
Mm.
Så att det, man kände sig verkligen som en liksom, liten outsider och kände att också att jag inte riktigt saknade studenttiden när jag såg liksom, det här röjet. Och man, jag kände mig väldigt mycket min ålder.
Du var så, varandra vatten nu.
Ja, men precis. Bam. Exakt.
Det är en dag imorgon också.
Ja.
Har ni tänkt på det? Nej, men jag har läst för att inte bara du har varit där utan vi på GP har varit och hälsat på när men det sista skulle göras då för det här kortegebygget igår. Och jag läste på vår sajt då att det är över 1500 personer och 45 ekipage som ska färdas fram genom stan. Det
på minus 3 km timmens hastighet.
Exakt, det tar ju en stund va? Och det står också att de har, ja det står bygget har pågått i 10 dagar. Det har det ju inte. Men kanske det sista då. Jag vet inte. Till tonerna av Lill Lindfors låt Dyr för mig. Vad är det för låt?
Jag känner inte till alls.
Har aldrig hört talas om.
Nej.
Exakt hur den låten valdes ut kan inte kommitténs ordförande svara på, men inför bygget fick han nyckeln till ett kassaskåp där det låg ett kuvert med en lapp om vilken låt som ska spelas under byggveckan.
Men,
har du hört något mer Chalmers?
Nej, men det är precis. Jag blir nästan bara trött.
Ja, det känns lite tröttsamt.
Alltså, det är bara liksom, det känns inte ens så nytänkande att det ska vara liksom den här, någon rit då för att avslöja. Man bara, kom igen.
Också, de måste ju hata den låten.
Ja.
Om de har lyssnat på den i 10 dagar.
Nej, men jag tror inte det. För att du vet, jag tänker att jag har inte gått på Chalmers, men det är ju, som, det är ju lite som en masspsykos. Alltså man går in i sekt liksom. Allting ska ha en betydelse på något sätt och vara kopplat. Så att, jag tror inte man är trött på den låten.
Nej.
Säkert inte.
De kanske bara, fan vad bra den är.
Ja,
vi kör
exakt.
Den en gång till. Men det verkar som att det också har varit 1780 personer som har byggt. Men får inte de andra vara med då? Det är 200 personer som
bara... Ja, just det.
Ni får inte följa med.
Nej, vad är deras roll? Nej,
jag vet inte. Han säger att de är en kommitté på 11 personer som får in alla då byggförslag.
Okay.
Sen sitter de och bollar och väljer ut dem som de tror mest på. Och ser till att inte idéerna krockar. Det är ändå lite seriöst, tycker jag, av dem. Och sen består det största bygglaget i år av 100 personer.
Jaha.
Hur... Men, jobbigt.
Ja, det låter verkligen...
Hur
hinner man plugga samtidigt?
Det tror jag inte de gör.
Nej, kanske inte.
Om jag ska vara helt ärlig. Det verkar som att de kommer göra någonting på Star Wars.
Okej.
Okay. Inte så förvånande kanske.
Nej, men liten då. Det var väl ingen ny Star Wars-film det senaste direkt?
Nej, det står bara att det är ett Star Wars-inspirerat bygge med en go-kart, en svetsad stålram, hönsnät och papper.
Okej. Okay.
Det
är inte temat för hela kortegen då, utan
nej,
det är liksom
nej,
för en
nej.
Liten
det är
grej.
Ett, och sen har de också gjort ett flygplan då som tappar dörren.
Ja.
Känd från en nyhet.
Det är ändå lite skojsigt.
Ja, det är lite skojsigt.
Alltså jag tycker nog om kortegen ändå.
Du blir helt varm nu.
Ja, men
dina ögon bara.
Den då. Ja, jag är ju då inte uppvuxen ett stenkast ifrån Chalmers. Jag är
nej, men vet du vad? Jag tror också problemet var när man var liten. Att då fattar man ju inte något av
nej,
den här
man gjorde
satiren.
Inte det. Men man tyckte men det var ändå roligt när någon liksom körde typ så här i en toalettbil.
Ja, exakt. Man ju, och det var så någon som var naken i papier-maché.
Ja, exakt. Det tyckte man var busigt.
Ja, exakt.
Nej, men jag såg nog kortegen för första gången på flera år förra året och tyckte verkligen att det var härligt liksom.
Du kanske är målgrupp dock som sitter mycket i the news.
Ja,
du måste ju fatta att alla.
Är det väl i och för sig. Ja, verkligen.
För de som känner likt Viktor ett sug så kan jag säga att kortegen startar 18:15 vid Chalmers och sen så går den enligt följande rutt. Gibraltargatan, Lärargatan, Viktor Rydbergsgatan, Kungsportsavenyn, Vasagatan, Aschbergsgatan, Lärargatan igen och Gibraltargatan igen.
Just det.
Den går en liten cirkel.
Ja, precis.
Håll er runt Chalmers och Vasaplatsen och avenyn helt enkelt.
Men du skulle inte hålla dig där, sa
jag
du. Du sa att du skulle lämna stan.
På en ö.
På en ö, ja, trevligt. Blir det någon brasa då? Eller inte påskbrasa då, men valborgsbrasa?
Jag har faktiskt inte kollat upp det överhuvudtaget. Nej. Det jag kollade upp var att det inte skulle vara lika varmt där.
Okej.
Som i stan. Nej. Det ska ju vara 20 grader idag.
Kommer det bli något bad när du är ute på en ö?
Absolut inte.
Nej.
Min hund kommer nog bada.
Ja, ja, men det är ju så länge någon badar.
Ja, eller hur? Sen vill jag också bara meddela att busringningarna till 112 ökar under valborg. Läser jag på TT.
Va?
Det tycker jag var riktigt dåligt faktiskt.
Riktigt trist.
Ja, ingressen är att valborgsmässoafton är en av årets stökigaste högtider och larmtelefonerna på 112 går varma samtidigt som polisärendena ökar under kvällen. Ökar även busringningarna.
Men alltså, nu kanske fortsätter mitt studentförakt här, men jag kan verkligen tänka mig så här att man är lite fnissig så här på småkunden och bara, här, ring 112!
Det är Jonte
vill inte dricka mer, ring, kom igen!
Fan. Typ.
Nej. Jag vet inte varför man skulle skratta som Beavis and Butthead, men ja.
Jag tror att det är korrekt.
Ja.
Det kan vi bara skicka med er att det är ungefär nu, faktiskt.
Ja, snälla. Jag är väl lite kvar i temat ändå, studenter som härjar kan man väl säga. Jag är mycket för dåliga övergångar här nämligen. Men,
Nej, jag tycker
det
var bra.
Ja, det har i alla fall varit smått kaotiskt på massa universitet i USA den senaste tiden. Framförallt de senaste 2 veckorna. Det är omfattande protester som pågår runt om i USA mot Israels agerande i kriget i Gaza och också mot USAs stöd till Israel. Det är ju ändå Israels närmsta allierade är ju USA.
Ja, det är en viss skillnad där för våra studentprotester som ju också var på typ Chalmers till exempel.
Ja, exakt. Nej, men det är skillnad och det basuneras ut väldigt mycket bilder och videos nu över stora protester. Där de har stundtals blivit våldsamma och det hela började då för ett par veckor sedan på Columbia University. Alltså, egentligen har det väl protesterats på olika sätt och demonstrerats sedan krigets början i oktober, men nu har det liksom mer formaliserats då. Nästan 1000 människor har gripits av polis de senaste 2 veckorna.
Oj.
Och det verkar som att det har bildats en hel del tältläger på olika campus runt om i USA. Aha. Och människor har helt enkelt slått läger och utan att de har fått tillstånd från universiteten för att uppmärksamma då Gazakriget. Och det här har alltså spridit sig vidare från Columbia University i New York och protesterna då är verkligen över hela USA kan man säga, för att jag har en lista här på bara ett axplock av universitet där det här har hänt då, att många skanderar olika slagord och slår läger då för att uppmärksamma det här. Och det är då Texas University, University of Southern California, Northeastern University i Boston, Arizona State University, Indiana University, Cornell University, Yale, New York University och så vidare.
Ja, jag fattar. Det är utbrett.
Det är utbrett och det ser verkligen stökigt ut. Och det är en salig blandning av protester. Det finns de som tycker att Israel begår krigsbrott i Gaza och uppmärksammar det. Men enligt flera universitet så finns det också en rejäl skopa antisemitism som märks av bland demonstranterna. Och det ropas diverse slagord. Så det är ju en blandad kompott här då.
Yep.
Och flera universitet har nu hotat och även börjat med att stänga av studenter som inte avlägsnar sig från de här otillåtna lägren då. Under måndagsmorgonen så gav Columbia University, som ändå är på något sätt epicentret ändå, verkar det som här i New York då, ett ultimatum till demonstranterna att antingen frivilligt överge sitt läger innan klockan 14 lokaltid, eller så skulle de börja bli avstängda. Och studenterna då där röstade för att trotsa det här ultimatumet och stannade kvar. Och det här då följs av ramsor, applåder och trummor från lägret med mer än 300 personer och 120 tält, rapporterar AP. Och då har ju även då studenter börjat bli avstängda. Bland annat så har Reuters då, nyhetsbyrån, pratat med Colombias talesperson Ben Chang, som i ett uttalande säger att lägret har skapat en ovälkommande miljö för många av våra judiska studenter och fakulteter och en bullerdistraktion som stör undervisningen, lärandet och förberedelserna inför slutproven. Och Svenska Dagbladet skriver att Columbia University har tillsammans med flera andra av landets 8 prestigefyllda Ivy League-universitet blivit affischnamn för en radikal studentkultur. Och igår så meddelade då Columbia-alumnen och miljardären Robert Kraft att han pausar sina donationer. Skolan jag älskar så mycket som välkomnat mig och försett mig med så många möjligheter är inte längre en institution jag känner igen, säger han.
Okej.
Och en annan, Leon Cooperman, en rik alumn, kallar studenterna som protesterar för fucking crazy och att de inte förstår vad de gör och vad de talar om.
Mm, okej, okay. Det lät amerikanskt.
Verkligen, och Svenska Dagbladet har också pratat med judiska studenter som uppger att de är rädda och vissa till och med har känt sig nödigare att lämna New York för att det varit så mycket protester. I exempelvis Texas har det också blivit våldsamheter i samband med polisingripanden. Man ser flera videoklipp där studenter brottas ner till marken och sen förs bort av polis då och säkerhetsvakter. Det ska bland annat ha använts pepparspray mot vissa demonstranter, rapporterar TT. Mm. Och det är inte bara studenter som protesterar. Det finns en video som florerar på sociala medier. Där då är det Emory University som man ser hur en annan person i kopplat till universitetet grips. Och då lät det så här när det filmades.
Sorry, is there anything I can do for you right now? Could you call the philosophy department office and tell them I've been requesting?
Fill up philosophy department?
Yes, call the philosophy department office.
I will. What's your...
I'm chair of the philosophy department.
I got you.
Ja, så även då den ansvarige för filosofifakulteten greps här då. Så det är även professorer ändå som håller med många av de här demonstrationerna.
Och så att han bara, I got you.
Ja, precis. Men också, vad ska han liksom, ska han springa och bara till fakulteten och bara, you know what? She's been arrested.
Typ.
Och då tänker jag bara typ alla studenter bara som skulle gå på den här lektionen bara, wow! Bara så här.
Det är ju klart att det också känns, det är
Let's
lite så.
Hockey.
Filosofi professorn ja. Som är så. Mm. Man måste stå
ja, men precis.
Upp för det då,
exakt, och, men också väldigt typ så bara säg till dem nu att jag inte kan komma in för att jag jag har gripits typ. Ja. Så du ser att detta protesterande och demonstrerande, det är ju riktat mot Israel men också Vita huset som jag sa. Och president Joe Biden fanns stöd av Israel då. Och Biden har ju sagt ifrån här och säger att han fördömer de antisemitiska protesterna. Men han fördömer också de som inte förstår vad det är som händer med palestinierna i det här kriget. Mm. Så han försöker ju täcka så mycket som möjligt här för att liksom ha ryggen fri. Och även på andra sidan den politiska spektrat från republikanskt håll så är man ju inte så glada på de här protesterna. Den republikanske talmannen i representanthuset då, Mike Johnson, han har ju gått så långt att han uppmanat den ganska pressade rektorn på Columbia University att avgå om man inte lyckas få bukt på det här kaoset då, som han citeras säga. Vita huset har vid en pressträff avböjt att kommentera om president Joe Biden anser att demonstranterna bör möta disciplinära åtgärder. Mm. Citat då, det här är institutioner, några av dem privata och några av dem är offentliga och det är upp till deras ledning att fatta det beslutet. Det här säger Vita husets presssekreterare Karine Jean-Pierre på måndagen. Mm. Och vi får väl egentligen se hur det slutar, men så länge det här kriget pågår så kommer det finnas demonstrationer och protester.
Yep.
Frågan är hur många studenter det är som kommer gå kvar på de här universiteten om de ska stängas av allihopa. Mm.
Han är här, vår nyhetssvepare.
Äntligen.
Adam Bergsten. God morgon. Oj.
God morgon.
Du är också så lång. Vi borde alltid liksom preppa, känner jag, för den här veckan. Men
jag
du löser ändå.
Böja på knäna nästa gång.
Nej. Du ska få stå upprätt när du läser ditt svep. Då kör
Tack.
Vi.
Räddningstjänsten var under måndagskvällen på plats med flera enheter efter larm om brand i ett flerfamiljshus på Syster Estrids gata i Guldheden. När räddningstjänsten kom till platsen var det rök i trapphuset och det vällde ut rök från en balkong. Två personer hjälptes ur byggnaden och fördes till sjukhus för kontroll. Ungefär en timme efter larmet meddelade räddningstjänsten att branden var släckt och att man arbetade med att kontrollera så att den inte hade spridit sig. Fyra poliser har dött efter ett skottdrama i staden Charlotte i den amerikanska delstaten North Carolina. Ytterligare 4 poliser skottskadades under insatsen, varav en vårdas på sjukhus med livshotande skador. Polisen larmades till ett bostadsområde under måndagskvällen svensk tid efter ett larm om att en tidigare dömd person med vapen befann sig i en bostad i området. När polisen närmade sig personen ska den öppnat eld mot poliserna som då sköt tillbaka. Personen dödförklarades senare, men när poliserna närmade sig den skjutne möttes de av fler skott inifrån bostaden. Ytterligare 2 personer kunde senare gripas. Totalt skottskadades 8 poliser under insatsen, varav 4 avled av sina skador. Internationella brottmålsdomstolen ICC kan komma att utfärda en arresteringsorder gentemot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och andra israeliska tjänstemän enligt uppgifter i flera israeliska tidningar. Enligt rapporterna arbetar USA för att förhindra ett sånt utfärdande och ICC tros inte kunna agera utan stöd från USA. Det uppger en diplomatkälla till The Jerusalem Post. Men Netanyahu uppges vara ovanligt stressad över hotet om en kommande arresteringsorder, skriver The Times of Israel. En arresteringsorder från ICC i Haag skulle innebära att samtliga länder som ratificerat ICCs grunddokument, Romstadgan, är förbundna att gripa Netanyahu om han befinner sig där. Enligt Mark Klamberg, professor i folkrätt och tidigare ICC-anställd som Ekot har pratat med, är det fullt möjligt att ICC kan komma att utfärda en sån order, men säger samtidigt att han tror att det troliga då är att det samtidigt kommer en arresteringsorder mot ledare i Hamas.
Ja, mycket dramatik, inte minst den här polisskjutningen, känns det som man kan läsa mer om idag.
Ja, troligen.
Ja. Tack så mycket för detta, Adam.
Tack. Tack.
Som taget ur en telenovela.
Si.
Så beskrivs alltså turerna kring Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.
A Pedro.
Han gick igår morse för att möta kung Felipe den 6:e. Och rubrikerna inför var tydliga. Nu avgår han. Det var det man trodde.
Okej.
Han går dit för att säga, jag är klar.
Jag tackar för kaffet.
Exakt. Men istället så ställde han sig framför tv-kamerorna och meddelade att jag kommer fortsätta på posten som premiärminister. Och Madridborna skrek irriterat under talet, läste jag på TT.
Det är sant.
Spanjorer, being spanjorer.
Ja, verkligen.
Ja, men vad handlar det om?
Det undrar jag.
Först och främst då, Pedro Sánchez har varit premiärminister i Spanien i 6 år och han tillhör då socialistpartiet i Spanien, alltså till vänster. Och den här krisen handlar om anklagelser om korruption, inte mot Pedro Sánchez själv utan mot hans fru Begonia Gómez.
Okay.
Och enligt El Mundo så utreds, eller inte längre då, hon har utretts för kopplingar till företag som har tagit emot statliga medel. Hon har liksom ingen officiell roll själv, men hon anklagas då för att ha missbrukat sin ställning som premiärministerns fru för att vinna affärsmässiga fördelar.
Okej.
Det är bara det att Pedro Sánchez då hela tiden har hävdat att de här anklagelserna är falska och grundlösa och att de har plockats upp från uppenbart högerextrema nyhetssajter. Det vill säga de som är hans politiska fiender då, helt enkelt.
Som är ute efter honom då, kan man tänka.
Ja, han hävdar att han och hans familj är föremål för en smutskastningskampanj. Och de som har liksom fört de här anklagelserna till rätten i Spanien är också en då antikorruptionsgrupp som kallas för Clean Hands. Ja, de har ett spanskt namn då.
Just det.
Kan inte vara det.
Nej, inte heller.
Men enligt AFP är ledaren för den här korruptionsgruppen, han har kopplingar till högerextrema grupper. Så de är en
komprometterande då.
Ja, och ett uttalande förra veckan som medger den här gruppen att de har byggt de här anklagelserna som de har tagit till rätten på rapporter i digitala tidningar. Men att de själva inte kan garantera sanningshalten i de uppgifterna. Om de är osanna så borde den som har publicerat dem ta sitt ansvar. Men om de är sanna så tycker vi att den rättsliga utredningen bör fortsätta, skrev gruppen då förra veckan. Och i torsdag så tog Sanchez en 5 dagars paus i sitt arbete för att då avgöra om han kunde fortsätta som premiärminister eller inte. Men bara en dag senare så kom den här korruptionsutredningen att läggas ner.
Okej.
Efter att en åklagare i Madrid sa att ja, det är uppenbart att den är då... Informationen kommer från högerextrema källor.
Det var ju rapido av dem.
Ja, det var det. Det verkar helt enkelt som att de här anklagelserna mot Sanchez fru är helt grundlösa. Det har i alla fall inte kommit några bevis för motsatsen.
Oj, vad speciellt ändå. Alltså, att det känns sällan som att det är så korruptionsanklagelser som bara faller ihop så.
Nej, det verkar liksom vara rykten.
Ja, just det. Som bara fått fötter.
Ja, och det spekuleras ju i typ om man... ville pröva detta rättsligt bara för att dra, liksom, dra upp negativa information om Pedro Sanchez överlag, även om man visste att det inte skulle gå att liksom, fälla någon för något. Och igår då meddelade han som sagt att han alltså inte kommer att avgå, och vi ska höra SRs Sydeuropa-korrespondent Marie Nilsson Boy som berättar om de här anklagelserna, och hon är på plats i Madrid.
Det egna ledet så har det ju varit enorma hyllningar idag. Verkligen, folk är så tacksamma att han bestämde sig för att stanna och inte avgå. Det har liksom varit den ena socialistledaren efter den andra, kan man säga, som har uttalat sig. Och däremot högerledaren då, Alberto Núñez Feijó, han anser ju att Sanchez driver med spanjorerna, att allt bara är politisk strategi och att Sanchez faktiskt har gjort hela Spanien till åtlöje internationellt. Och dessutom då till har han missat ett jättebra tillfälle att dra sig tillbaka.
Det var ju ett jättebra tillfälle att dra sig tillbaka. Problemet är väl bara att han inte vill dra sig tillbaka och att han inte heller då tycker att han bör göra det, eftersom han säger att det är helt grundlösa anklagelser. Och det har varit väldigt många stora manifestationer som till stöd för Sanchez i det här partihögkvarteret i Madrid i helgen. Över 12 000 anhängare ska ha samlats i lördags utanför då det här kvarteret med banderoller som var så snälla, avgå inte.
Nej.
Och Maria Nilsson Boy säger också att hon har varit runt och pratat med vanligt folk och att det finns väldigt många borgerliga väljare i Madrid, men att de ändå, alla hon har pratat med då, säger att det var ändå bra att han inte avgick för stabiliteten i landet och för att vi måste få liksom kontroll på den här väldigt hetska debatten som råder då, helt
just det.
Enkelt.
Knepigt nästan då, den här högerledaren, att inte ha fingern i luften och känna att vänta lite nu här.
Det var som att någon bara, det kan vi inte ge honom.
Nej, precis, exakt.
Genom en liten känga. Och det har tydligen varit väldigt hetskt i spansk politik de senaste åren, säger Maria Nilsson Boy. Och nu menar liksom experter att Sanchez har vänt på den här diskussionen från att handla om honom och hans familj då, till att handla om hur de ska liksom förändra tonläget i den spanska politiken i stort.
Okay.
Och försvara demokratin i Sverige, eller Sverige, Spanien.
Sverige och Spanien kanske.
Ja, kanske det, vem vet. Han kanske slänger in oss. Och Sanchez sa också i det här talet då han höll igår att är det här verkligen vad vi vill ha i Spanien?
Mm.
Alltså att jag ska kunna då bara anklagas för sånt här.
Just
och
det.
Så försvinna. Nu lovar han i alla fall att han ska revitalisera. Ja!
Revitalizado.
Precis!
Är det
bättre på spanska?
Ja, kanske.
Oklart om det är ett ord.
Det är verkligen, jag kan inte gå i god för det.
Han säger att han ska göra det i alla fall, med spansk politik. Så låt oss se om han lyckas med det, helt enkelt.
Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112-vagn träffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal där. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Den 17 april i år så var det exakt 2 år sedan EU-tjänstemannen Johan Floderus från Kungälv blev fängslad i Iran och satt i det ökända Evinfängelset anklagad för spioneri. Rättegången mot honom avslutades i januari och åklagaren har yrkat på dödsstraff, men domen har inte meddelats än. Och regeringen säger att man arbetar mycket intensivt med att få honom frisläppt, men ännu har man inte sett några resultat av detta. Och nu har vi med oss Johans syster Ingrid Floderus som kämpat för att få hem sin bror. Välkommen hit, Ingrid.
Tack.
När pratade du senast med Johan?
Jag pratade med honom för nu kanske 1,5-2 månader sedan. Mm. Men mamma och pappa pratade faktiskt med honom i lördags. När han lyckades få ringa på mammas födelsedag. Så det var ju väldigt positivt.
Ah, okej. Okay. Ja. Hur var det samtidigt? Vad pratade de om? Och
ja,
hur
de spelade han in också. Det mesta de gör ju det så att vi andra ska kunna lyssna. Så. Dels så ville han ju då gratulera mamma på födelsedagen. Och sen hade han lyckats då ge henne en present via, som pappa hade fixat. Så hon fick massage av honom. Så det var väldigt gulligt. Och sen var det väl väldigt mycket att han ville gärna att de skulle berätta liksom detaljer kring vardagslivet här och även alla de här olika eventsen som varit nu då för Johan här om veckan. Mm. Så de fick berätta om det. Det var ju här på hans gamla gymnasieskola i Göteborg, då var GP där till exempel.
Precis.
Så det var han väldigt rörd av, att liksom hans gamla lärare och hans gamla klasskamrater hade varit där.
För 2-årsdagen då?
Precis, det var 2-årsdagen den 17 april. Så att han var jätterörd. Han sa verkligen, liksom, det är ju på engelska, men han sa så här flera gånger, I'm speechless och jag kan inte förstå att folk gör det här för mig och det känns som det är någon annan person. Så, så han är jätterörd att så många liksom engagerar sig i hans case.
Men det här, alltså, som du sa, det är på engelska för att man ska kunna sprida det då?
Nej, utan det är ju för att det är ju censurerat. Vakterna sitter ju med och lyssnar på samtalen.
Ja,
så
precis.
Vi får ju inte prata kanske hur som helst, och de vill kunna kontrollera samtalet.
De vill kunna liksom stänga av om han säger något som
ja,
de inte tycker är
passande. Eller vice versa, liksom, så vi får inte prata på.
Alltså, hur går praktiskt ett samtal? Alltså, hur vet ni om ni kan få ett samtal av Johan? Eller liksom, hur går det praktiskt till?
Ja, det vet vi inte heller. Det är ju väldigt oförutsägbart, så att mamma och pappa har just dygnet runt på mobilen på ljud liksom, helt enkelt. Jag bedömer att jag kan inte med och ha det, för det går inte, men man får hela tiden ha koll på sin mobil, och ifall det då ringer från något, ofta så står något konstigt landsnummer, det kan stå så här Azerbaijan eller Polen eller Ungern, på något vis, så jag vet inte hur de liksom tar på något vis någon annan EU-medborgares telefon, tror jag, och ringer via det numret. Mm. För att om vi då lyckas missa det och ringer tillbaka, då svarar ju någon random polsk människa typ.
Oj, okej.
Alltså det har varit jättemärkligt. Så går det till. Ja, så man får vara ständigt jour och försöka inte missa. Så det är ju liksom en liten stress då.
Det förstår jag.
Ja.
Men med allt det liksom sagt då, att man måste, han är övervakad när han pratar med er, etc. Mm. Vad vet ni om hur han mår i fängelset?
Jo, men det är det som är lite svårt att veta då, varför man inte helt 100 kan veta vad han säger. Dels för att han inte vill oroa oss, och även för att han såklart kanske inte får säga hur som helst. Nu senast, då frågade de ju då här i lördags, men hur mår det? Och då säger han I'm fine, liksom. Mm. Och det är klart, alltså, ja.
Ja, han kan ju inte gå in på någon vidare detalj. Såklart.
Nej, men jag tolkar det som, och det vi alltid ser till att fråga som ändå känns viktigt, det är ju så här, har du liksom mat till exempel, är du sjuk och sådana saker? För det är ju det som vi berättade tidigare, att fängelsesystemet funkar ju annorlunda där, så man behöver på något vis få extra pengar för att kunna köpa extra matransoner för att inte gå ner i vikt. Jag vet någon gång när han ringde i somras, tror jag, så såg han väldigt mager ut, och då hade han liksom inte haft pengar att kunna köpa tillräckligt med mat. Men nu har han väl haft det ett tag, nu sa han att pengarna räcker kanske någon månad till. Okay. Och det är också det att han försörjer de andra i sin cell och också delar med sig till dem, för de har inga, de är ju iranier, de har ingen inga egna pengar tydligen.
Just det.
Så, ja. Yes.
Men vad vet ni om hans liv i fängelset? Vad han gör där?
Ja, han sitter ju sedan väldigt länge nu. Alltså det är ju 2 år han har varit där, och sist i 1 år och 3 månader har han varit i samma rum som är mellan 10 och 12 kvadrat. Liksom, han sitter där dygnet runt. Mm. Ja. Jag vet att de är väl 4 personer där, så de har väl en liten yta var. Jag vet att han försöker hålla jättestrikta träningsrutiner och liksom, jag tror, meditation och träna på. Mm. Det är väl någon sorts jätteviktigt med rutiner, säger alla som har suttit i sådana här situationer. Mm. Jag har ju träffat andra före detta fångar, till exempel Martin Kibbe, och även andra som suttit i Iran i det här fängelset. Och liksom att för att överleva så säger de att du kan liksom inte ha för mycket hopp, för då blir du bara nedslagen, utan istället försöka ta varje dag och vara extremt strikt med dina rutiner i den lilla mån du kan ha det. Mm. För att ändå känna att du på något vis ändå har någon sorts kontroll över ditt liv.
Mm. Så. Det var speciellt. Men ja. vad får han till sig? Vet han vad som händer liksom, med hela processen och liksom, hur Sverige jobbar liksom för att få någon fri? Eller så, vad får han för information? Liksom?
Nej, men dels försöker ju alltid vi då, eller som nu senast i samtalet i lördags, mamma och pappa berätta för honom att liksom, det här sker, och vi tror att liksom, de jobbar hårt för ditt case och jättemånga engagerar sig, och även att hans arbetsgivare, han är ju anställd i EU, EU-kommissionen är det väl, och också att pappa var nere i Bryssel nyligen och berättade om det, att det var jättemånga i EU som engagerade sig, och hans kollegor och höga chefer och allt sånt där. Men sen är det också så att vi själva vet ju inte jättemycket om UD-processen, och det säger ju också UD till oss att det ska vi inte veta. Mm. Det är också det här man hör, och som jag väl hela tiden har fått till mig när vi hamnade i den här situationen, att det kommer vara väldigt frustrerande, för ni kommer inte få reda på så mycket.
Nej.
Och vi har ju pratat med andra familjer, det finns ju trots allt andra svenska familjer som under åren varit med om lite liknande, och de säger också det, att man har väldigt lite insyn i det egentliga arbetet.
Mm.
Och visst, det är klart, det kanske finns skäl till det. Samtidigt så kan det bli en frustration att då det påstås att det jobbas jättehårt, men det är klart, det är sekretess och vi vet inte.
Nej.
Och vi också, det är ju så att säga en monopolsituation, alltså det finns ju ingen annan som kan göra detta eller hjälpa oss, utan det är ju Sveriges regering och UD.
Mm.
Ja. Just det. Har han liksom någon person eller kontaktperson på plats som han får träffa? Han hade ju en advokat under rättegången, men finns det någon som han liksom, är det någon från ambassaden eller något liknande som...
Nej, alltså han har ju advokaten, men det är ju inte riktigt så att säga på ett vanligt sätt. Nej. Jag tror knappt de har träffats liksom, men den advokaten satt väl med vid rättegången. Sen har ju tyvärr inte Sverige längre någon ambassadör på plats i Iran, som ni kanske vet.
Ja, just det.
Det fanns i början, så i början var det ju att den svenska ambassadören kunde träffa Johan vid några tillfällen. Nu, det finns väl kvar någon personal där nere, och de försöker ju hela tiden få till de här mötena då från UDs sida med någon där nere, och det är också väldigt, väldigt sällan det sker. Men några gånger under i åren då, eller om det är en gång, så har han fått träffa någon från svenska UD då.
Mm. Ja, vi var inne på det då, men det har alltså varit en rättegång och åklagaren har yrkat på dödsstraff, men vi vet ju inte om han kommer få det eller vilket straff han kommer dömas till. Vet ni någonting om när den här domen skulle kunna liksom meddelas, eller varför det dröjer så mycket?
Nej, det vet vi inte heller, för vi trodde ju när det här processen, det var väl i julas tror jag i princip, och då trodde nog vi att det skulle komma en dom ganska snart, och det har det inte gjort än. Och det är väl både och, det är klart att det är ju på ett sätt skönt att det inte har kommit någon, för jag tror att det kommer komma, om domen kommer så lär den vara hård, har ju jag hela tiden trott, jag har svårt att se något annat. Och det är klart att det är ju inte trevligt med en hård dom, samtidigt så undrar man ju lite, vad är det som, vad beror det här på? För själva deras rättsprocess är ju avslutad sedan ganska länge.
Ja, men vi pratade om det lite innan när gingen var på, men när det blev känt då för allmänheten förra året att Johan satt i det här i vinfängelset i Iran, så hade han ju redan suttit i 500 dagar när liksom allmänheten fick veta det. Och det slog ju ner lite som en bomb i media, just att han hade suttit så länge utan att det hade kommit ut. Men det var ju då medvetet att ni först inte ville göra det känt att han var fängslad. Berätta för lyssnarna varför.
Ja, det är också så här att vi ganska tidigt fick till oss rekommendationer och i samråd med UD liksom att det är nog bäst att inte gå public med detta. Och det har ju många hört om i Sverige genom åren, och även i det här caset, det här som kallas tyst diplomati, och att man på något vis tänker att genom att inte gå ut med namn så kanske det inte blir lika mycket prestige till exempel, tror man, och att det kanske går, det kan gynna en snabbare lösning. Alltså jag är ingen diplomat, jag är ingen expert, jag har ingen aning. Och det är väl ingen som har facit för en Johan hemma vad som egentligen funkar. Men till sist i alla fall, så, eller ja, innan familjen har det också varit ganska svårt. Det blir som att vi driver någon sorts familjeföretag som liksom dealar med min brors liv. Liksom, där vi då får ha möten och försöka rösta eller gissa oss till vad som blir bäst. Liksom. Mm. Men jag kände ju längre tiden gick att det här är inte rimligt. Och för mig kändes det väldigt hemskt att min bror sitter och glöms bort. Och liksom att nära vänner till honom hörde av sig och inte ens visste vad som hade hänt. Alltså folk, vi gick runt i ett sorts dubbelliv där vi då inte berättade för folk om detta. Vilket var väldigt psykologiskt tärande. Och även framförallt för Johan, om man tänker sig själv det, att man blir tagen, alltså oskyldigt, vet väl ändå alla att det är då, i ett annat land där man då sitter, och så vet inte ens folk om det. Alltså det måste vara otroligt demoraliserande. Och sen vet jag under sommaren när Johan väl kunde börja ringa oss, vilket han ju inte gjorde första 10 månader, men sen när han väl gjorde det, så vet jag att han själv i somras uttryckte önskemål att han ville att liksom hans namn skulle bli känt, att han, det var hans önskan. Och ändå hade vi då diskussioner inom familjen, vad är bäst och sådär. Men till sist så blev det ändå att det så att säga läckte till New York Times som gick ut med det här. Men vi hade ändå tänkt göra det, för jag kände väl, och jag tror vi alla kände det, att den som sitter i fängelse i Iran måste ju ändå få ha liksom bestämmande rätt här. Och säger han så här tydligt, då måste vi göra som han vill, oavsett liksom.
Men ni fick reda på att han hade liksom fängslats direkt?
Nej, det var väl inte heller riktigt direkt. Det var ju som så att den 17 april för 2 år sedan så fick jag ett sms från en av hans nära vänner som skrev: ring mig, Johan kom inte hem på flyget i morse från Iran. Och då var det ju först några väldigt så här kaosdygn där vi inte visste någonting och inte fick någon kontakt med någon i Iran, och alla telefoner avlyssnade så ingen ville säga någonting till oss, och vi visste inte om han var liksom död eller hamnade på sjukhus eller någonting. Sen tog det några dygn och så fick vi ändå till oss då att myndigheterna har honom. Och då vet jag att det i sig var som en seger, och syran var så här: ska vi ta fram champagne nu? Men så sa vi nej, men vi ska nog inte det, vi väntar tills han kommer hem.
Just det.
Och det var då 2 år sedan.
Ja, regeringen har ju sagt att man arbetar väldigt intensivt för att få honom frisläppt. Vet ni familjen vad de gör för att få Johan fri, eller även detta höjt i dunkel?
Ja, det är ju liksom ganska höjt i dunkel, och på ett sätt visst vi skiter väl i vad de gör om man på det svenska på ett sätt. Liksom. Resultatet är ju att en oskyldig svensk medborgare måste få komma hem nu, som har suttit i 2 år på detta sätt. Men och det som jag sa också, det är klart att vi på ett sätt är det frustrerande att inte veta. Samtidigt så har vi hela tiden sagt att vi har förtroende för UD och regeringen. Vi har hela tiden haft väldigt bra kontakt med dem, och att vi känner liksom att man kan i princip mässa dem när som helst och man får svar och sådär. Alltså framförallt våra kontaktpersoner på UD då.
Men hur är det liksom för er som familj att vara, eller för dig, att vara så utestängd från vad som händer?
Ja, det är liksom lite både, och på ett sätt så är man ju, jag är ju själv jurist och van med att försöka då lösa juridiska problem, och jag vet, jag tyckte väldigt länge att det här var så här otroligt frustrerande, så här, man vill ju göra någonting, och jag vet även vänner och så här som hör av sig, bara vad kan jag göra? Och liksom det som blir extra svårt här är att vi kan inte göra så mycket. Att man måste nästan acceptera det, att det går inte att göra så mycket. Det är ju så stor politiskt detta, och det är ju liksom också en nation som kanske inte är jättelätt av olika skäl kanske att ha att göra med, misstänker jag liksom, att det är väldigt stora kulturskillnader och sådär. Så en del i det här är ju någon sorts acceptans av den här maktlösheten som man har. Och det har jag ibland känt mig väldigt, väldigt ensam i. Men sen har jag också på något vis förstått, och liksom genom de här åren så har ju folk ändå, ganska många har så här liksom öppnat upp sig för mig om olika personliga tragedier som folk har gått igenom. Och på något vis att det är ju folk som går igenom till exempel svåra sjukdomar och dödsfall. Och det är klart att den här situationen är mer unik på vissa sätt, för att det är så ovanligt och det är storpolitiskt. Men jag tror liksom att själva den här mänskliga känslan och så där maktlöshet och oro för någon man älskar, att den är ganska mänsklig och ganska likadan på något sätt.
Just det.
Faktiskt.
Ja. Alltså det finns ju många experter som har uttalat sig om det här och säger att fängslandet av Johan är exempel på så kallad gisslandiplomati då, som vi har nämnt, från Iran. Och att det kanske finns en specifik person i Sverige som man vill ha fri. Det här har ju skett i andra länder som Frankrike och Belgien där man gjort så. Men vad säger regeringen och UD om de möjligheterna liksom?
Ja, men det är ju precis sånt här som vi då inte vet någonting om, vilket kan vara ganska frustrerande. Men vi känner ju såklart, det är klart vi vill ju att man ska få hem Johan som är oskyldig, och vi känner väl också att andra regeringar går ju väldigt långt för att få hem sina oskyldiga medborgare när Iran då har utsatt dem för den här typen av, det här konstiga namnet då, gisslandiplomati. Det gör ju andra regeringar runt om i världen. Så jag tycker väl att det borde väl Sverige också göra då, gå väldigt långt för att se till att det blir ju såklart, det är klart att jag pratar för att det är min lillebror, men jag tycker också att det är någon sorts princip. Det kunde varit en annan, det är ju en svensk medborgare de ville ha. Det kunde ju varit någon annan lika väl nästan, och jag tycker att vi inte kan, vi måste se till att skydda våra svenska medborgare från den här typen av angrepp.
Mm. Vad är er största oro nu framåt?
Ja, men det är väl liksom hur länge Johan ska orka på något sätt, och om han ändå någon gång så säger kommer hem, eller alltså det vet vi inte ens om han gör. Alltså hur länge klarar han att sitta där och ändå på något vis vara sig själv och upprätthålla den personen han är, och hur länge han ska orka. Det är väldigt olika vid samtalen hur han låter ibland, och jag tror också att han försöker liksom låta lite gladare såklart för att inte oroa mamma till exempel för mycket. Mm. Men alltså man bryts ju ner mentalt. Samtidigt såklart, jag försöker själv så här, jag vet ju, det finns ju människor som suttit jättelänge i vidriga förhållanden genom världshistorien och trots allt ändå kommit ut från det som människor. Så människan har väl en väldigt stor förmåga att på något vis anpassa sig till sjuka situationer och sen faktiskt kunna gå vidare. Och Johan har alltid varit en väldigt, han är ju i grunden en positiv, glad skit faktiskt liksom. Mm. Och det tror jag att är väldigt bra i den här situationen, att han har den grundpersonligheten.
Mm. Men känner du hopp om att han kommer att bli fri?
Ja, på något vis så. Jag är ju själv en ganska negativ person, har jag alltid tyckt på något vis. Men,
nu tar du ut varandra.
Ja, jo, precis, det gör vi väl. Men på något vis så, ja, jag har ett hopp att han någon gång kommer hem. Men det är väl lite frågan om när. Och också jag känner så här, för mina föräldrars skull som är gamla och som är på något vis. Det vore ju trevligt om han kom hem och faktiskt kunde få träffa dem igen till exempel.
Ja, vi följer självklart utvecklingen så gott det går, och tusen tack för att du kom hit idag, Ingrid Floderus, syster till Johan Floderus, som alltså sitter fängslad i Iran sedan 2 år tillbaka. Då var det dags att gå från det ena till det andra, som verkligen vi ju så ofta gör.
Ja, för det här är ett program för både ditten och datten.
Och vad har du på datten då?
Jo, så här. Datten är, Fanny, att vi ska få en ny bar som öppnar portarna i Göteborg.
Ja, det gillar man ju.
Ja, på tiden kan man tycka. Det finns ju så få barer här. Nej, men det är alltid kul med nya.
Det kan
med
finnas
nya.
Fler.
Absolut. Och vad blir det då för bar? Är det någon trendig hipsterbar med mikrobryggerier kanske? Eller är det en ny mysig sportbar? Eller kanske en avslappnad drinkbar? Det är väl upp till var och en att avgöra hur man ska kategorisera den här baren. Men GP i alla fall beskriver det hela som en sunkbarkedja som etableras nu i stan.
En sunkbarkedja?
Ja, hur känner du för begreppet sunkbar?
Nej, men jag är väl för, men jag visste inte att man kunde ha en sunkbar och en kedja.
Nej, ja, men
det var
så är det.
Det var liksom sammanfogandet av dem som gjorde mig förvirrad.
Ja, exakt. Och det är ju lite motsägelsefullt. Men det är ju inget fel på sunkbarer, men så läste jag i alla fall vilken kedja det rörde sig om.
Ja.
Och det rör sig om kedjan Lion Bar. Har någon relation till Lion Bar?
Har passerat en Lion Bar i Stockholm många gånger på väg till
just
en vän.
Den
har
finns aldrig i Stockholm.
Varit där inne. Jag har kanske varit där inne någon gång.
Ja.
Men då upplevde jag det bara som en bar.
Ja, alltså jag...
Jag visste inte att det var en kedja.
Nej, men det fanns även i Örebro när jag bodde där. Och det var verkligen sista alternativet, om man säger så.
Shots fired!
Nej, men alltså, jag vet inte. Vi var ju där, och jag menar, sannolikt kommer man gå till Lion Bar även här i Göteborg då, men
det är liksom... Jag antar att det är billigt.
Det är billigt, verkligen. Det var där man hittade billiga öl. Man kom in också oavsett skick, kan man säga.
Ja, jag förstår.
Mitt intryck är också att det är liksom, en del av konceptet är att det ska lukta ingrodd sprit, och de tveksamma stammisarna, de kommer väl på köpet, de skeppas väl runt mellan olika Lion Bar. Nej, jag säger inte att det behöver bli så.
Vad
men...
gjorde du i Örebro?
Nej, jag jobbade på P4 där faktiskt.
Jaha.
I en LAS-period, som det så branschenligt heter.
Ja, men då var du där. Alltså, du var du inte så festlig där då?
Nej, men det var ändå lite... Jag kände ju ingen Örebro och hade bara typ massa unga vikariekollegor och några kompisar som var studenter som gick där. Så okay. Att det blev ändå ganska...
Du åkte på studentlivet ändå?
Jag åkte nog ändå på det, ja, precis. Mm. Och jag skrev ju naturligtvis till en av dem som också bor i Göteborg numera, att bara titta vad som öppnat. Lion bara öppnat. Vi måste dit. Två på natten med en kortlek och vara liksom alldeles för överförfriskade. Men ja.
Vad fick du för svar? Nej tack.
Jo, hon var jättepeppad. Hon är också så här småbarnsmor nu, så att hon väl all chans att få komma iväg.
Jag minns en annan tid i mitt liv.
Lion Bar i Örebro har för övrigt lagt ner, då har jag fått reda på, men baren finns etablerad i Stockholm då, som du sa, även Sundsvall och Umeå, och nu från och med i maj även i Göteborg. Och jag ska absolut inte sänka den här satsningen helt och hållet. Man får ju bilda sin egen uppfattning. Till GP säger i alla fall Abraham Sakir, som är en av männen bakom Lion Bar, att är man inte från branschen så förstår jag att det här kan låta väldigt negativt med sunkbarskedja.
Mm-hmm.
Men alla gäster menar sunk på ett välmenande sätt. Lite som kom och gå som du är, var den du vill vara. Han jämför konceptet sunkbar med den baren som tv-serien Cheers utspelar sig på.
Mm-hmm.
Du vet, när alla bara så här Norm, när han kommer in. Det är ju så här 80-90-talsserie. Gick väldigt mycket på
Jag vet
Kanal 6.
Att den finns,
den har ju,
men
sån
jag
där,
har aldrig sett den.
Nej, nej precis, det är,
men är inte vi för unga?
Jo, men den var ju en av de scener som alltid tröskades på typ så här Kanal 6 när man var liten tillsammans med, typ.
Jag hade bara skogs-tv.
Ja, ah, okej. Okay.
Så jag kanske bara blev räddad från den här.
Så kan det vara. Han jämför i alla fall med den serien. Och billig ska ölen fortsätta vara på Lion Bar. Även fast de erkänner att de har ju också påverkats av inflationen. Så att det jag ändå ser också är ju att ännu en barkedja öppnas i Göteborg. Och det kan ju vara en god kontrast från alla miljoner. John Scotts, Tullen och Glenn vi har här på...
Ja,
i Göteborg. Det är någonting med vad ska man säga, ölkedjor och Göteborg som bara gifter sig något så fruktansvärt bra.
Men vet man var i Göteborg?
Ja, i Vasastan, Vasa Victoria, så att samma...
Hemma hos mig?
Exakt. I ditt vardagsrum ska det öppnas upp.
Va?
Nej, men det är den samma gatan som jag fattade som du vet där... där faktiskt Cheers ligger och
jag vet, det ligger ju en massa sunkbara.
Ja, men de här 18-årskrogarna liksom, som man gick när man
olika
gick gymnasiet typ.
Ja, de byter bara namn på dem hela tiden.
Ja, exakt.
Men är det sant, alltså förlåt, men som boende i Vasastan så önskar jag inte fler sunkbarer.
Nej.
Jag skulle önska att det fanns en bar.
Men du kan väl komma in till det med det önskemålet till Lion Bar, att de kan spruce it up lite. Det kanske blir toppen det här. Det vet vi inte, Fanny.
Baby Reindeer.
Just det, tv-serie va?
Tv-serie på Netflix. Mm. Väldigt hyllad. Väldigt
just det.
Hyllad.
Ja, väldigt hyllad. Ja.
5 av 5 i GP såg jag. Så jag såg den.
Mm.
Jag har 2 avsnitt kvar. Oklart om jag kommer se klart den faktiskt.
Är det 5 av 5 då, tycker du?
Jag tyckte den inte var så bra.
Nej.
Och det, jag vet inte om det är mig det är fel på. Det verkar lite så.
Sannolikt.
Det verkar faktiskt lite så. För att alla verkar verkligen tycka att den är så bra. Men grejen är att den är ju baserad på en monolog. Alltså en teater. Och det är i serien en liksom voice-over.
Mm.
Den handlar ju om en komiker som blir stalkad av en kvinna.
Okay.
Och den är baserad liksom på true events. Och han som då spelar den här komikern spelar sig själv. Han har skrivit den.
Han har skrivit monologen?
Ja, han har skrivit liksom monologen och tv-serien som handlar om honom när han blir stalkad av en kvinna.
Ego-match.
I verkliga livet. Ja. Exakt. Och i den här tv-serien så är det liksom en voice-over som han själv läser.
Ja.
Som liksom förklarar allting hela tiden. Vilket jag bara inte gillar.
Man blir lite on the nose liksom.
Precis. Jag tycker man kan jobba liksom med gestaltning.
Ja.
Man kanske inte måste berätta allt
som lite händer. Det som typ tv-serier oftast är.
Precis, ja. Om de är bra. Men folk älskar den här. Jag kan uppenbarligen inte avgöra. Det verkar vara en smaksak. Det är åtminstone en väldigt rafflande historia.
Mm.
Och nu då har det väldigt ironiska. För den handlar ju då om att den här kvinnan, hon stalkar honom. Och han vet att hon är liksom en galen stalker.
Okay.
Men ändå håller han på och liksom låter henne.
Ja, uppmuntrar henne nästan. Liksom.
Ja, för att han gillar uppmärksamheten han får av henne. Det går han liksom inte så bra för honom.
Han verkar gilla uppmärksamhet.
Ja, men det går inte så bra för honom. Nej. Hans comedy flyger inte riktigt.
Nej, okay.
Så han liksom törstar efter att någon ska se honom lite. Och det finns liksom väldigt många nyanser här då i serien. Och det som har hänt nu då, ironiskt nog, är att de som tittar på den har liksom försökt hitta den här riktiga stalkern heter Martha i serien.
De ska stalka stalkern.
För att stalka stalkern, och hon, en kvinna då som har pekats ut, har fått flera dödshot tittare från serien, skriver Deadline. Hon menar liksom att han som har gjort den här serien då använder den för att förfölja och trakassera henne.
Okej.
Okay. Alltså du fattar, det har gått liksom varvet runt.
Crisscross verkligen.
Ja, exakt. Och en kvinna som har pratat med den skotska dagstidningen The Record, hon säger att hon har arbetat tillsammans med den här Donny, som han heter i serien. Men hon förnekar till att hon har trakasserat honom. Problemet är då att hon, precis som Martha, stalkern i serien, har en examen i juridik. Så då har väl folk liksom
så de har liksom
googlat.
Satt ihop ett och ett. Så.
Exakt. Och hon säger att hon knappt har kunnat sova sedan den här serien har släpptes. Det är jag som är offret här, inte han, säger hon i intervjun. Och en annan utpekad kvinna, som också då har rotats upp av seriens fans, hon säger också att hon liksom har fått gå ut och förneka att hon är den här stalkern.
Men vad knäppt.
Ja, det är väldigt speciellt ändå. Det är bara väldigt också dumt. För att hela poängen med serien är ju att man inte ska göra så.
Just det.
Att det är väldigt obehagligt för den som utsätts.
Jag ser ju en vinnare i allt här, och det är ju Netflix.
Netflix är nog fett glada.
Nej, men det är ju uppslag för säsong 2 och 3. De här kvinnorna som gör varsin monolog och så bara, du vet, fortsätter det.
Jag bara, fy. Nej, men jag tror att det också har varit för Netflix en lite så oväntad succé som de kanske inte såg riktigt komma.
Diamond in the rough.
Ja, verkligen. Men ja, jag tycker bara var deppigt.
Ja, verkligen.
På alla sätt.
Det känns som en ond cirkel som har påbörjats.
Ja, när man har gjort någon så jätte självutlämnande monolog om ett trauma, och sen det enda folk lärde sig av det var att de skulle göra samma sak.
Exakt,
tillbaka
samma sak.
Mot en eventuellt oskyldig kvinna.
Fanny, det är ju Valborg. Det är vår i luften. Ja. Och kanske det första vårtecknet innan det ens blev, du vet, varmt eller du vet, plusgrader var när körsbärsträden stod i blom.
Mm.
Det är
alltså,
ju...
fan vad glad man blir.
Ja, visst.
Varje år.
Du har nästan lite klätt dig som...
ett körsbärsträd.
Ja, inte en körsbärsträdsblomma. Svårt ord att säga. Nej, men man blir ju lite i zen när man går där genom Järntorget och kollar på träden. Kanske enda gången någonsin man är i zen på Järntorget.
Jag håller med.
Men där och då.
Jag och Emily var på Järntorget och det bara var 100 kontrollanter. Stod i en stor grupp. Det var
inte
så
zen.
Nej, då kände jag ju, jag valde att gå trots att jag hade spårvagnsbiljett. För att jag blev så otroligt stressad av situationen.
Ja, men jag kan köpa det.
De var väl där och lärdes upp för något. Ja. De var inte bara på så möte.
Nej.
På Järntorget. Men ja, de var kvar.
De var kvar.
Alltså blommorna.
Blommorna, ja precis. Hittills sedan, det börjar väl vara på sluttampen nu.
Ja,
men,
den är utanför min dotters förskola. Där jag varje dag har plockat en liten blomma till henne. För att hon ser som vill ha det.
Just det.
Det är faktiskt ingen blomma kvar nu.
För att du har plockat så många.
Plockat ner ett helt träd.
Exakt.
Nej, de har fan vissnat.
Just det.
Rakt av vissnat har de gjort.
Ja, men det är tråkigt. Det är en väldigt kort tid. Och det här är faktiskt någonting som är en liten grej i Japan. Det är ju väldigt viktigt, de här träden då.
Mm.
Så att Svenska Dagbladet har liksom guidat oss genom att ta med Japans ambassadör i Sverige då, Masaki Noke, för att snacka om körsbärsträd.
Mm.
Och det är en årlig händelse av en djupare betydelse, kan jag läsa här i Svenska Dagbladet. Traditionen för att uppmärksamma körsbärsblomningen då kallas för hanami och betyder bokstavligen att titta på blommor.
Mm.
I Japan har körsbärsblomman, eller sakura, varit en viktig kulturell symbol i både dikter, sånger och filmer i över 1000 år, alltså över ett millennium. Kanske inte filmer då, men dikter och sånger, absolut. Och den blomningen då representerar starten på något nytt eftersom det sammanfaller med skolstarten i Japan. Och vi kan bara snacka lite om ambassadören, Japans ambassadör i Sverige. Han är kanske den mest likable ambassadören vi känner till här i landet i alla fall. Man känner inte till jättemånga.
Du har inte gjort en sån rating av alla ambassadörer.
Man har ett ganska bra flöde på X, kan jag rekommendera. Om man bara vill ha liksom. Han är mycket typ så här: nu testar jag lite knäckebröd här. Det passar jättebra med något japanskt bla 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 liksom. Nej, men det är bara cozy. Så att han har ju då varit med och berättat här då till svenskan att sedan barnsben har synen av körsbärsblommorna kopplats till minnen av att träffa nya vänner och början på ett nytt liv. Så det är inte bara en symbol för vårens antagande och blommornas skönhet, utan det är något helt annat också. Mm-hmm. Och de träden som finns i Sverige överlag skiljer sig lite från dem i Japan. Det är lite olika typer av körsbärsträd då. Så att faktum är att de här i Sverige blommar lite längre oftast och är lite mer färgstarka. Så det, ja, precis. Och när bladen sedan faller till marken då innebär det ett visst vemod, säger ambassadören. Det blir som ett snöfall, så det är estetiskt, men det bidrar också till en känsla av ledsamhet och separation. Vi är lite sorgsna, men uppskattar samtidigt synen av att de faller ner. Vi kopplar oss själva med körsbärsträdens liv. Och så gott som alla japaner då firar Hanami. Mm-hmm. Det börjar, och i Japan börjar det enorma intresset ganska tidigt på året. Det kommer dagliga prognoser när våren nalkas för när blomningen kan ske.
Ja, just det.
Man använder till och med matematiska formler som utgår från antalet soltimmar.
Det är det som är svårt för oss turister. Om man ska åka dit när det blommar, så är det liksom, om du missar det med typ 2 veckor.
Ja, mycket svårt.
Alltså det är väldigt lätt hänt att du kommer för tidigt eller för sent.
Ja, det är verkligen ett fönster där. Och det är också, det blir ganska hård konkurrens då mellan de som firar Hanami även här i Sverige i de stora populära parkerna. Ofta får man, lik på Valborg, Uppsala och Lund, skicka ut en person på morgonen för att paxa en bra plats. Aha. Och det är ju framförallt då i Japan, men det kan även hända i Sverige. Många av oss stannar under träden länge och samlas och delar värdefulla stunder med vänner. Vi njuter av mat och dryck och till och med dansar och sjunger, både på dagen och kvällen, säger Masaki Noki.
Men gud vad trevligt de har det.
Alltså det låter supertrevligt. Han brukar då besöka Kungsträdgården då i Stockholm, där då är också ganska känt för sina körsbärsträd, på våren för att påminna om ögonblick och platser i hemlandet. Den här dagen har han väl medvetet klätt sig i en rosa slips då när han pratar med Svenska Dagbladet.
Nej, men han är så gullig.
Han är så gullig, ja.
Nej, men han är faktiskt så gullig.
Ja, visst.
Också att han verkligen matchar.
Kan inte han komma hit till nyhetsshowen och snacka?
Emily tror att han har en mörk hemlighet, skulle hon.
Oj, men det kanske är det vi kan ta upp då.
Oj! Som att vi bara baserar det på en bild på honom, ja. Givetvis. Han är säkert toppen.
Han är säkert toppen, men han understryker också att för den som vill uppleva Hanami i sin renaste form, då finns det bara en lösning. Och det är att åka till Japan och sikta in de här få veckorna som det händer då.
Ja. Vi gör det nästa år.
Ja, jag tycker det. Ja. Men det är i alla fall det som jag kan säga om att nästa gång du ser ett körsbärsträd, tänk inte bara på vad fint det är. Nej. Utan det är starten på något nytt.
Och förbi järntorget och tänk på det nu snabbt innan alla blommor trillar ner.
Just det.
I maj, det vill säga från och med imorgon.
Ja, just det. Om ett par timmar.
Ja, exakt. Så arrangeras Miss AI. Världens första skönhetstävling för AI-influerare och AI-modeller.
Just det. Miss AI.
Ja, exakt. Ja, det är ett bättre namn tycker jag.
Ja, tack.
Det är Kulturnytt som rapporterar detta. Mm. Och det verkar vara den första då skönhetstävlingen för AI-genererade influerare och modeller, och den arrangeras av The World AI Creator Awards. Vakais.
Ja.
Och enligt Euronews tävlar AI-deltagarna i 3 kategorier. Ja. Framträdande och utseende. Användningen av AI-verktyg och genomslagskraft i sociala medier.
Yes, okej. Okay. Mm. Jag tror jag är med.
Väldigt futuristiskt där, va?
Verkligen.
Will Monange, som är en av initiativtagarna, hoppas på en AI-skaparnas egna Oscarsgala.
Wow.
Ett problem kan ju vara att ingen bryr sig om AI deltagarna eftersom de är AI-deltagare.
Exakt.
Och inte actual skådisar.
De har inte gjort någonting direkt. Nej.
Mm. De har inte gjort någonting direkt. Nej. Det är inte alla som är glada heller. Det kan man ju kanske räkna ut. Mm. Den här tävlingen visar hur extrema skönhetsidealen är för kvinnor. Det säger kroppsaktivisten och opinionsbildaren Kajan Andersson till Kulturnytt då.
Just det.
Hon säger faktiskt att det är helt fullkomligt bizarrt detta. Och man kan ju kolla på lite bilder på den här. Alltså så här ser till exempel då en AI-tjej ut. En snygg tjej.
Ja, just det.
Jag vet. Ja. Ja. Vad ska jag säga? Hon ser ut tänker, mänsklig ut.
Kommer det också vara skönhetsidealet att man liksom ska helt plötsligt ha jättekonstiga fingrar som att AI inte kan, att man helt plötsligt att man ska ha 7 fingrar och att man ska liksom
händer.
Ja, men precis.
Jag tycker att det är så skönt att det är så. Det är så här en helt länge. Perfekt tjej. Ja. Och sen har de bara så 7 händer.
Ja, nej, precis.
7 fingrar i alla fall. Ja. Krokfingrar. Man bara,
Just det. Inte så snygg längre, va?
Nej, exakt. Även Isabella Löwengrip. Vi har ju pratat
okej,
om det här
innan. Förlåt, men för jag såg bilden till höger. Det var Isabella Löwengrip. För annars tänkte jag att den AI-bilden var ganska lik någon man känner igen.
Nej, det är ett collage som Kulturnytt har gjort. Mm. Hon har ju startat ett företag, va? Som baserat här i Göteborg. Och de erbjuder då AI-influerare. Hon har ju hållit på med sånt innan. Ja. Hon gjorde ju typ en AI av sig själv. Gabriella Löwengrip, det kommer tillbaka till mig nu.
Wow.
Som levde typ ett jätteglammigt liv i New York typ. Och bara skulle vara då en influencer. Hon var ändå väldigt tidigt på det, får man ändå säga. Mm. Till Isabella Löwengrips försvar.
Hon har väl oftast varit
det
ändå?
Ja, och nu har hon hakat på det igen då. Och hennes företag kommer då erbjuda just AI-influerare för att marknadsföra olika produkter. Mm. Men hon säger så här till Kulturnytt. Jag förespråkar utvecklingen med AI-influencers, men jag tyckte att det här var jättetöntigt.
Mm.
De är kanske byggda på ett sätt utifrån en mans äckliga öga.
Mm.
Man kan vara äckliga. Ja, det kan de verkligen.
Enig.
Enig. Frågan är väl bara om det är så jävla så skillnad på... Alltså, vi är väl alla en del av det nu, va?
Vi är alla äckliga. Men, jo.
Vi har alla äckliga ögon. Mm. Nej, och Kajan menar ju då, alltså den här kroppsaktivisten, att det räcker liksom med all press som tjejer redan har, va?
Ja, verkligen.
De behöver inte också behöva jämföra sig med en AI.
Nej, men också känns ju helt fruktlös att jämföra sig med en dator ju.
Ja, det gör ju det. Det får man ändå säga.
Ja.
Men jag vet inte. Det ska väl bli lite kul tycker jag ändå att se vem som vinner. Hur den AI-tjejen ser ut.
Ja, jag tänker att kommer, ja, verkligen. Kommer de gå liksom på det generiska spåret då? Liksom att...
Det känns som att liksom det kan gå åt två håll.
Nidbilden av vad som är en snygg tjej. Eller,
alltså, antingen gör de väl det.
Om det var något unikt.
Ja, antingen så kommer det vara typ bara så. Ja, en tjej som ser ut som tjejer gör, fast perfekt då.
Precis.
Alltså Instagram-tjejer i stort liksom.
Ja, men också sannolikt någonting som liksom går enligt någon form av mall.
Ja, enligt normen.
Västerländsk mall där liksom.
Exakt.
Det ska vara vitt och blont kanske.
Ja,
alltså om man bara får spekulera.
Alltså det här är ju en AI-influencer som har blivit känd. Hon är alltså inte en riktig tjej. Det här är ju väldigt bra content för er, men du fattar.
Ja.
Hon har rosa hår.
Rosa
hon
är hår väldigt, men naturligt rosa hår då, till skillnad från väldigt många andra.
Ja, exakt. Annars är det ju oftast så här AI-influencers ser ut. De ser ut som dockor.
Ja, precis. Det där har man ju sett. Liksom,
små näsor, små hakor. Mm. Fina tänder.
Lite busigt leende.
Mm, antingen det, eller så tror jag att de kommer gå mer åt andra hållet då. Alltså att de gör så, en liten fräckare. Lite just mer det. Matrix-inspirerad tjej. Vi får väl helt enkelt avvakta Maj, som ju nu är på väg dundrande in.
Är det Maj alltså som är AMAI eller Maj som är... ja, förlåt, tråkigt.
Ja, Emily tror att det kanske kommer vara så Shrek som vinner den här tävlingen.
Ja, det hade varit
och då
fint ändå.
Blir det ju tyst på Kajan, va?
Ja, då,
om det skulle vara Shrek som vinner. Ja, vad har du mer?
Vi lämnar kajan, eller på att säga. Men, ja,
det gör vi också.
Det gör vi faktiskt. Nej, men vi ska be oss söderut igen. Inte så långt, men vi ska till Lund.
Mm-hmm.
För där har det då blossat upp en liten diskussion. Ja, det är väl egentligen SVT Nyheter Skåne då, som står för den. Men de har i alla fall pratat med en student där,
mm-hmm,
som pluggar till läkare. Jasper Forfag Ringhards. Men han är också vegan.
Är han dansk?
Det framkommer inte. Nej, det var han inte. Jag lyssnade ändå när han intervjuades. Han pratade skånska.
Ja,
okay. Men han är vegan och brinner för djurrättsfrågor.
Ja.
Och i läkarprogrammet i Lunds, på Lunds universitet, så ingår det ändå i själva läroplanen att man ska dissekera djur.
Mm.
Och det går ju då emot...
Och människor.
Ja, jo. Nej, men alltså så här, det är lite olika. Vissa... Alltså det är ju naturligt att man ska lära sig att liksom dissekera och liksom på något sätt operera.
Ja.
Men det finns väl lite olika lösningar olika lärosäten gör. Alltså vissa kan ju få typ så här donerade människoorgan.
Ja.
Och i vissa fall kanske de använder sig av djur då för liksom påbörja utbildningen. Jag ska inte gå in för långt i det i alla fall.
Nej, det behöver du inte.
Men han vill ju då såklart inte göra detta eftersom han bryr sig så mycket om djur och även då... han äter inte djur och han är ju då, kämpar ju för djurens rätt. Och han erkänner ju då att det kan finnas en liten motsägelse att man blir läkare. För han vet ju om då att många läkemedel är framforskade med hjälp av djurförsök. Men jag vill arbeta för en framtid med mer humana metoder, säger han.
Mm-hmm.
Och då gjorde han helt enkelt så att han bad om att få dispens att slippa det här momentet att dissekera ett djur. Och hänvisar då till sitt etiska... förhållningssätt till djur då.
Mm-hmm.
Min etiska ståndpunkt som vegan innebär att undvika onödigt lidande för djur och att inte ytterligare normalisera det icke-etiska förhållningssätt vi har till andra djur, skriver han då till universitetet nu när han överklagar, för att universitetet har sagt att nej, bara för att du är vegan så betyder inte det att du inte måste skära i döda djur.
Just det.
Det
är ju typ det är inte som att alla är kannibaler.
Nej. Nej, precis. Det har du rätt i, Fanny.
Am I right?
Ja, absolut, absolut. Ja, jag ska ta vidare här. Nej, men han säger till... Nej, jag blev så ställd av liknelsen. Men nej, du har ju rätt. Alla är ju inte kannibaler som är läkare heller. Så är det ju. I alla fall så trodde Jasper inte att det skulle vara ett problem att vara vegan och bli läkare.
Nej.
Han tycker snarare att den empatiska sidan hos honom gör att det är en viktig egenskap för läkaryrket. Så att nu har han ju då fått sluta sina studier och arbeta på och har fått börja jobba med annat så länge och vänta på det här överklagandet. Men det verkar som att han inte får rätt, utan han får nog inte komma tillbaka till läkarprogrammet i Lund här, utan de kursansvariga hade rätt i att hindra eller att neka hans önskan om dispens då. Vi har valt att lägga upp utbildningen i Lund på det här viset och det finns inga möjligheter för individuella anpassningar. Men det är klart att det är tråkigt att en student inte kan fortsätta, säger Thomas Hellmark som är vice dekan och ansvarig på läkarutbildningen i Lund. Så nu planerar vi Jasper att han ska söka sig till en annan läkarutbildning där dissektionsmomentet inte ingår.
Mm-hmm.
Men det är ju en intressant diskussion här då som har växt och det är ju olika då på landets utbildningar hur man ska förhålla sig till det här. Men vad vill jag ha sagt mer med detta är mer än att etik inte alltid är det enda som kan avgöra om man kan utföra sitt yrke eller inte.
Nej, vad spännande. Han får helt enkelt byta stad då.
Han får eventuellt byta stad till, precis. Men för att, ja, det, där man dissekerar kroppsdelar från människor, ja. Men för att man inte är kannibal helt enkelt. Vi kan väl summera det så.
Den populära turkiska dönerkebaben kan få skyddad status.
Mm.
Va?
Mums.
Varför då? Kan man ju undra.
Ja, verkligen.
Jo, det verkar som att de har då ansökt om det i alla fall och att det kan innebära att kebaben blir annorlunda på restauranger i Europa.
Varför i Europa?
Mm, just det. Det står så här då. Det är Turkiet-korrespondenten på SVT, Thomas Thorén, som har gjort det här viktiga grävet om kebab. Och han säger då till SVT att här i Turkiet är det otänkbart att äta dönerkebab med sås.
What?
What?
Men vad är syftet? Verkligen.
Det är väl det som är halva rätten.
Ja, nu vill jag överklaga.
Mm, eller hur? Likt italiensk napolitansk pizza, spansk serranoskinka, fransk champagne eller svensk kalixlöjrom så vill nu Turkiet att landets klassiska dönerkebab ska EU-skyddas då. Man har ansökt om att det ska finnas väldigt specifika regler för hur de här tunna eller hur tunna de här köttskivorna får vara.
Mm.
Vad köttet ska bestå av och att det ska finnas en viss standard, säger Thomas Thorén.
Mm.
Och en av anledningarna till att Turkiet då vill skydda den här kebaben kan vara ekonomiska intresse.
Okay.
Det är inte bara av princip, utan det är också av ekonomiska intresse. Man säger i ansökan att det framförallt handlar om att man vill värna om traditionen, för ofta kan man se att kebaben har förändrats på vägen till Europa. Meaning, de har sås på den.
Just det. Känner man sig hotad av typ den svenska kebabrullen då, som
jag antar
är allas fyllerkäk hela tiden?
Den här som Andreas Jonsson pratade om.
Ja, nej, okej, i och för sig. Hade man värnat om dönerkebaben och sett det inslaget så förstår jag att man...
Det måste vara det de har sett.
Snabbt om.
De bara, vad det var en, i
vet du vad, det var en jäkla tur att Andreas Jonssons text om, vad heter det, Karlskroven, inte kom före vi gick in med NATO. För det har ju havererat hela den diplomatiska processen. 100%.
De här sjuka jävlarna ska vi inte släppa i närheten av oss.
Ska tycka, ja, precis, verkligen.
Nej, men Thomas Thorén säger att då, det var ju då turkisk arbetarkraft som tog liksom, arbetskraftsinvandring ut i Europa under 60-talet som liksom tog kebaben in i Europa. Och det har ju hänt då ganska mycket sen dess.
Verkligen.
Och de har helt enkelt fått reda på att... vi äter den med sås.
Nej, göm såsen.
De bara skicka in ansökan med en enda gång. Och att de verkar då tycka att vi skär köttet för liksom brett. Det ska vara liksom väldigt tunt enligt ansökan.
Men det kan jag köpa, men bara låt oss ha vår sås, eller?
Jag vet, jag fattar inte det heller.
Men innebär det konsekvenser för liksom den svenska kebab? Alltså, kommer vi inte kunna få säga kebabrulle då, om det här blir skyddat?
Det är väl det jag antar. Alltså, det
då
står
blir det
faktiskt
tjocka köttstrimlerullar.
Exakt, det står så här. Om det här förslaget går igenom den 3 månader långa processen så skulle det innebära att det kommer finnas en EU-standard för vad som får kallas för just dönerkebab.
Mm.
Och om man vill kalla sin kebab för det så måste man liksom leva upp till en viss standard.
Men Turkiet är inte ens med i EU.
Kan inte svara på.
Nej, jag förstår. Jag blev lite för upprörd här, märker jag.
Jag bara, det finns också väldigt specifikt här i ett inslag som Thomas Thorén har gjort. Att kycklingköttet då, om man har kycklingdöner, det får vara lite bredare än de andra köttbitarna. Det får vara mellan 1 och 2 centimeter, medan nötkött och lammkött ska vara 3 och 5 millimeter.
Ja, det är tunt.
Det är ju skittunt. Folk kanske bara inte kan klara av det.
Nej.
Helt enkelt.
Alltså jag känner bara med det här också. Bara inte Mexiko får idéer. Tänk om de vill skydda tacon.
De bara, vad fan är det här för
tacon? Vadå, Santa Maria? Vad fan är det här för skit?
Krydda? Köttfärs?
Nej,
det här är absolut inte okej.
Vad är koriandern då? Pico de gallo? Vi bara, va? Nej.
Vi bara, majs, isbergsallad och Tex-Mex-krydda.
Ja, jag får ju till och med försvara mig här i Sverige när jag har banan och jordnötter i tacko. Men jag kommer stå upp för
det. Det är dags för oss att avsluta för idag. Det är det sjukaste någon har sagt. Vad har vi pratat om idag? Vad har du pratat om?
Jag har knappt kommit ihåg det, men vi har pratat lite om att vi taggar för Valborg. Och sen så har jag pratat om universitetsprotesterna i USA mot kriget i Israel och stöttandet av Israel från USAs sida. Och det har ju då ballat ur, kan man säga.
Det har ballat ur. Jag har pratat om Spaniens premiärminister Pedro Sanchez som blir kvar på sin post trots att hans fru då anklagas för korruption från högerhåll.
Mm.
Sen hade vi ju gäst Ingrid Floderus var här och berättade om sin kamp för att få sin bror Johan Floderus fri från Evinfängelset i Iran där han har suttit fängslad i över 2 år anklagad för spioneri.
Just det.
Och sen var det ju allt Möjligt.
Möjligt. Det var körsbärsblommor, det var stalkers.
Det var kannibaler.
Verkligen. Det var väldigt oväntat. Det var både också kebab och nya sunkbarer.
Ja, det var fan en riktigt god blandning om jag får säga det själv. Mm. Producenter av Emily Hagbard, nyhetsvep fick vi av Adam Bergsten och så var det ju du och jag, Viktor Blomdahl.
Och Fanny Wik.
Ha en god valborg, kära lyssnare.
Vintern rasar... Nej, jag ska inte.
Jag börjar klappa maniskt direkt.
Maniskt.
Dags att lämna studio.
Ja,
hej då!
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.